Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Christer A. G.H. del
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför skulle jag göra?
Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Om du gillar det vi gör i den här podden så kan du sponsra den. Det går att göra med Swish om man tycker det är lättare. Kontakta mig i så fall. Det finns kontaktuppgifter i avsnittstexten och i slutet av avsnittet. Kom ihåg att märka era Swishar med Palmemordet så jag inte tror att de är för seriemördarpodden, min andra podcast. Det bästa sättet att sponsra den här podden är Patreon. Patreon.com, sök på Palmemordet. Patreon är ett ömsesidigt avtal så att ni förbinder er att donera pengar ifall vi gör avsnitt. Och det har vi lyckats göra ganska många veckor i rad nu, så vi tänker fortsätta komma ut varje onsdag. Det är tack vare er och lite tack vare annonsörerna som Acast lyckas sälja in den här podden till. Om ni är intresserade som företag och annonserar i podden, då ska ni kontakta Acast. Jag gör det här avsnittet samma dag som jag gjorde del 9, så ingenting nytt har hänt i Christer A-land. Men jag är säker på att det kommer att komma fram massor av saker. Datumet är just nu den 21 september. Jag vill nämna Facebookgruppen FUP och övriga handlingar där det fortsätter komma ut mycket bra dokument. Och de ansvariga gör ett fantastiskt arbete, många frivilliga också. Jag vill också rekommendera Flashback-tråden om Christer A. Den finns länkad i avsnittstexten. Väldigt bra tråd. Vi har nått fram till den 1 januari 1981. Och jag fortsätter då den kronologiska skildringen av Christer A's liv. Jag kommer att komma in på alla förhör när de dyker upp i den kronologiska ordningen. Så det ni får höra innan vi kommer fram till förhören är slutsatser som kloka människor på Flashback och jag själv har dragit. Jag har nu suttit i 3 dagar och satt mig in i Christer A så djupt jag bara kunnat för att kunna göra den här kronologiska skildringen. Men det hade inte varit möjligt utan hjälp från de kloka människorna på Flashback. Christer är en fortsatt aktiv medlem i Akademiska pistolklubben hela 1981. Och det här året vinner han klubbmästerskapen. Det är Christers första seger, men den kommer att följas av fler. Christer har nu slutat jobba på posten och antagandet är då att han faktiskt är en daytrader nu. Att han sitter i sin lägenhet som vi beskrev i de första avsnitten och undviker att träffa människor förutom i Akademiska pistolklubben. Det är möjligt att det finns en anställning på en charkfabrik. Men den uppgiften är osäker. Men vi vet att Christer inte sitter hemma och daytradar ända fram till den 28 februari 1986. För 1982 börjar Christer jobba på Stockholms lokaltrafik, alltså SL. Christer själv säger att han jobbar på SL åren 82-84. De anhöriga uppger längre tid än så. Vi vet att Christer deklarerade inkomst från SL för taxeringsåret och 1985, vilket avser inkomståret 1984. Roelig på Flashback säger: det slog mig att SL hade en pistolskytteklubb. Den finns visst kvar som fristående förening. De har eller hade en skjutbana nere i T Fridhemsplan. Christer tillhörde TX Fridhemsplan under sin tid på SL. Han bodde dessutom i närheten. Det ligger inom det rimligt möjliga att han var medlem där, eller åtminstone sköt på banan. Jag själv har tillbringat många timmar på T-bana Fridhemsplan eftersom jag växte upp på Kungsholmen. Och jag har aldrig märkt att man ska skjuta på den här, men den var ju förstås ljudisolerad och vanliga människor märkte förmodligen inte det. Oavsett om Christer sköt på SLs skjutbana eller om han var medlem i klubben där, så vet vi att hans engagemang i Akademiska pistolklubben ökar under 1982. Det här året blir han nämligen invald i styrelsen. Christer deltar på samtliga styrelsemöten i klubben från det att han blir styrelsemedlem 1982 fram till den 29 januari 1986. Christer blir tvåa på klubbmästerskapen i Akademiska pistolklubben 1982 och han lyckas inte upprepa segern från året innan. Han bor fortsatt på Hälsingegatan 19. Det blir 1983. Och under 1983 deltar inte Christer på klubbmästerskapen i Akademiska pistolklubben av okänd anledning. Han verkar inte heller delta i några andra tävlingar, just bara 1983. Han deltar däremot på samtliga styrelsemöten. 1983 eller 1984 köper Akademiska pistolklubben in metal piercing ammunition av typen Winchester Super X 357 Magnum. Christer A köper 10 stycken patroner ur en av askarna, den gula asken, enligt materialförvaltaren som vi ju kallar för G. G lämnar den här uppgiften långt senare från eget minne. G skickar senare in 2 patroner från denna ask 1995. Det är okänt om de kulorna är testade. G lämnar in resten av asken eller askarna 2011. Då testas kulorna och det är ingen match med kulan som dödar Olof Palme. Varje år anordnar Akademiska pistolklubben en årlig fest. Ett år var det kräftskiva i Stockholms skärgård. I december varje år anordnar Akademiska pistolklubben en prisutdelning. Klubben anordnar ibland tävlingar för grovkalibriga vapen där man tillåter tjänstevapen. Klubben har ingen egen hemladdningsutrustning. Några medlemmar har gått ihop och införskaffat en sån utrustning för att hålla nere på kostnaden för ammunition. Det inträffar en incident på Frösundavik. Frösundavik blev nedlagt 1985. Akademiska pistolklubben där skjuter med grovkalibrigt och delar av en mantel rikoschiterar och träffar en medlem i pannan, varpå denna börjar blöda ymnigt. Alla närvarande chockades och sprang omkring som yra höns enligt uppgift i förhör. Men Christer A var iskall och drog resolut in den sårade i sin bil och körde i hög fart mot akuten. Vi vet inte exakt när den här incidenten inträffade, men det måste ha varit då senast 1985. Det finns 2 stycken svartvita fotografier där Christer A poserar med en Smith & Wesson i höger hand tillsammans med andra medlemmar i APK. Källa IVA 16657. I Flashback-tråden har det också gjorts en sammanställning av intressanta medlemmar som nämns i förhören från Akademiska pistolklubben. Flera av dem kommer återkomma i förhören, så jag tänkte göra en kort genomgång av de intressanta medlemmarna.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det är 10 stycken. Medlem O var ordförande och sen var han revisor 1995. Han umgås med Christer A privat. Medlem G, som jag nämnde i förra avsnittet, var materialförvaltare för pistolklubben mellan 1980 och 1988. Det är han som vittnar om att Christer har köpt 10 stycken Winchester Super X 357 Magnum-patroner. Medlem A åker bil med Christer, lyssnar på ett radioinslag om PKK, vittnar också om Christers person och skytteförmåga. Medlem B vittnar om Christer A's person och skytteförmåga samt grovkalibriga fältskyttet cirka 1980-85. Medlem C är innehavare av en Smith & Wesson 357 Magnum som har provskjutits av Palmeutredningen. Medlem D, samma sak, han har också en Smith & Wesson 357 Magnum. Medlem E i APK förekommer i Palmeutredningen. Citatet är: lik skuggan, gott om pengar, saknar arbete, vistas i Gamla stan. Medlem F deltog i en pistolskyttekurs 1977. Medlem H i APK var skyldig till försök till grovt rån mot posten i Lövsta genom hot om sprängning den 18 december 1989. Alla de här återkommer alltså i förhören när vi kommer fram till dem. Det visade sig att det fanns ett förhör som var från den 5 december 1988 med en medlem I i APK. Och det gjorde ju ganska många rätt upphetsade, för att den 5 december 88 var ju långt innan Christer A var aktuell för Palmeutredningen. Men det verkar som att medlem I erkänner att det är han som har mördat Olof Palme den 5 december 1988. Men senare kommer han inte ihåg det 1995. Så det är alltså ingenting med Christer A att göra. Det är medlem I som erkänner att han har mördat Olof Palme. Och han är alltså en av de många som har erkänt Palmemordet. Det här är en sammanställning av hur medlemmarna har beskrivit Christer A som person i de olika förhören. Christer A upplevdes udda och inbunden. Enstöring till naturen. En ensam person, väldigt udda. Han är svår att få kontakt med. Christer tar aldrig initiativ till en diskussion. Han förhåller sig avvaktande. En väldigt udda person som är svår att få kontakt med. Christer ger ett intelligent intryck men vill inte framhäva sig själv. Han känner sig för mer än andra. Ingen yr höna när det gäller. Christer är iskall och tog hand om den sårade vid Frösundavik. Christer har ingen särskild kompis att umgås med. Christer är mycket noggrann med sina vapen. Skytteklubbens medlemmar fick förstås frågor om Christer A's inställning till Olof Palme. De svarade i princip sammandraget: han förhöll sig avvaktande i politiska diskussioner och de hade ingen uppfattning om Christers inställning till politik eller till Olof Palme. Så Christers liv fortsätter. Han bor på Helsinggatan. Han verkar jobba på SL. Och han skjuter mycket med Akademiska pistolklubben. Det blir 1984. Akademiska pistolklubben har 32 stycken medlemmar 1984. Christer sitter fortfarande i styrelsen. Han deltar på alla styrelsemöten. Det blir klubbmästerskap igen. Christer blir återigen tvåa och har inte lyckats vinna klubbmästerskapen sedan den första segern 1981. Christers bror KA har en sambo som det tar slut med under 1984. Vi har Christers deklaration för taxeringsåret 1985, alltså inkomståret 1984. Inkomst av tjänst 53 155 kronor. Inkomst av kapital 52 167 kronor. Och där kan man ju notera att Christer alltså tjänade lika mycket pengar på sitt jobb på SL som han gjorde på sitt kapital. Och det är en för hög summa för bara aktieutdelningar, så att han måste ha realiserat aktievinster här. Christers skattepliktiga förmögenhet är 649 601 kronor. Christer har alltså blivit av med lite pengar och han har köpt ett antal saker. Bland annat en båt. Och nu är vi framme 1985 och då blir Christer dömd för sin första brottsliga gärning. Omega på Flashback säger: enligt domen i Huddinge tingsrätt så sjösätts hans flipper i Vedasjön. Sjön är ej namngiven men är en sjö nära stugan, som alltså då ligger lite mer än 400 meter från Vedasjön. Och det här görs i maj 85. Christer håller på med någon slags reparation tillsammans med sin bror och sin pappa. Det kan i och för sig ha varit en provtur. Sjön förefaller allt för liten för motorbåt. Båten står på en trailer så den kan också ha flyttats allt eftersom. Det framgår inte av domen var båten låg sommaren 1986. Och nu har vi alltså kommit fram till incidenten. Den händer den 19 maj 1985. Den 19 är en söndag. Omega på Flashback sammanfattar: Christer befinner sig i sommarstugan och är på väg ner till sjön för att fotografera. På allmänningen mellan stugan och sjön stannar han till för att ta ut en sten ur skon. Grannens hundar, två stycken papillons, kommer då ut på allmänningen och Christer utdelar en spark så att den ena hunden, citat, flög upp i luften och tjöt. Därefter uppstår en ordväxling med grannen och uppgifterna går isär. Christer döms för djurplågeriet som kan styrkas med ett veterinärintyg. Och vi har alla handlingar från det här, så nu ska vi verkligen gå in på djupet av det här. Men först måste ni förstå alltså vad det här är för hundras. Papillon, jag är osäker på hur det uttalas, är en dvärghund och en sällskapshund av dvärgspanieltyp. Den har stora upprättstående öron och en hanhund väger 1,5-4,5 kilo, men hanhunden här väger bara 2 kilo. En tik väger lite mindre, mankhöjden är cirka 28 cm. Wikipedia säger att det är en tillgiven livlig liten hund, mycket spänstig och uthållig och kan med fördel träna sig agility och lydnad. Den behöver en hel del motion och trivs i alla klimat. Den är ytterst lojal mot sin ägare och är dessutom trots sitt ringa format en ypperlig vakthund. Och det här rör alltså två stycken hundar, en tik och en hanhund. Hanhunden väger bara 2 kilo men är en utställningshund. Den 13 februari 1995 får palmutredningen de handlingar nu har framför mig om det här fallet. Vi har ett förundersökningsprotokoll från fallet. Handläggaren är Håkan Hansson. Undersökningsledare är distriktsåklagare Björn Lindqvist. Förundersökningsprotokollet är daterat den 4 juni 1985. Det avser olaga hot och djurplågeri. Christer A. utser själv en försvarare. Den 19 maj 1985 sparkade Christer en hund och hotade sedan hundens ägarinna. Den 21 maj hotade henne igen. Sedan har hon tagit kontakt med honom. Christer A. förnekar brotten. Förundersökningsprotokollet består av anmälan, veterinärintyg, förhör med målsägaren, promemoria med Elin E., 14 år gammal, förhör med vittnet Leif E. och förhör med Werner A., alltså Christers pappa. Och först ska vi titta på anmälan. Målsägaren är Eva W. Det avser då olaga hot samt djurplågeri. Plats för brottet snedstreck händelsen är Vedahöjden i Västerhaninge. Brottet: Christer A. observerades av Eva samt Elin E. då Christer närmade sig Evas tomtgräns. Christer bar på ett fotostativ och han påkallade Evas hundars uppmärksamhet för att kalla dem till sig. Då två av hundarna kom inom räckhåll sparkade Christer till en tvåårig hanhund, Emil, så denne flög i luften. Den andra hunden försökte Christer slå med fotostativet men missade. Den sparkade hunden skrek av smärta och bägge hundarna sprang från platsen. Efter detta hann Eva fram till Christer och frågade vad han gjorde. Christer svarade med att ta upp stativet och hota Eva med det. Han sa, jag ska slå dig också, och började att jaga Eva. Eva jagades 2 till 3 meter och hon var livrädd. Då Eva kom fram till hemmet kom hennes pojkvän och avstyrde det hela. Eva har via grannen Werner A fått reda på att det var Christer A som gjorde detta. Werner är fader till Christer. Eva var vid tillfället mycket rädd och haft svårt att sova de 3 senaste nätterna på grund av detta. Den sparkade hunden fick den 19 maj föras till sjukhus i Bagarmossen. Hunden hade en kraftig hjärnskakning samt en nackskada. Ska ligga still i 3 veckor helt i vila. Det är risk för framtida men. Vittnen Elin E. Ersättningsanspråk finns och preciseras senare. Sen kommer en till anmälan för det som hände då den 21 maj. Olaga hot, Christer A. Brottet. Christer har vid tidigare tillfälle sparkat Evas hundar och hotat henne. Anmälan är upptagen på detta samma dag som detta brott, alltså 1985-05-21. Eva såg Christer tillsammans med dennes fader vid 11-tiden den 21 maj 1985. Hon tänkte sig att få en förklaring till Christers tidigare beteende, varför hon frågade Christer om detta. Han sa då att Evas hundar hade nafsat efter honom. Detta är dock inte sant, och detta kan vittnen från tidigare anmälan intyga enligt Eva. Sen sa Christer att han skiter i Evas hundar. I samband med detta uppträdde Christer mycket hotfullt. Han gick emot Eva som om han skulle angripa henne. Eva vart rädd och sprang in till ett par grannar som bor på Vedahöjden 11. Eva är mycket rädd och törs inte sova ensam. Hon gråter och är mycket skärrad vid anmälningstillfället. Vid samtal med fadern framkom att denna är, tillika hans fru, rädda för Christer. Fadern uppger att Christer har ett mycket kort humör och tänder lätt. Fadern försöker dock att skyla över händelsen med att det var inte så farligt. Faderns namn Werner A. Vedahöjden 13 kan även anträffas på Tornslingan 37 i Trångsund. Sen har vi ett utlåtande från djursjukhuset i Bagarmossen angående då lille Emil. Där står råd och anvisningar för eftervård av ett djur. Emil har fortfarande lite ont när man böjer nacken bakåt. Detta ska behandlas med vila i 3 veckor. Alla tänder finns kvar. Polismannen Håkan Hansson förhör Eva igen den 24 maj 1985. Eva uppgav att hon aldrig har sett den misstänkte Christer A tidigare. Eva hade denna dag sett att Christer A kommit och gått utanför hennes tomt. Hon tyckte att han betedde sig konstigt när han kom fram till hennes tomtgräns. Hennes tik som var ute på tomten började skälla. Och vad Eva uppfattade hade Christer stått och väntat på att hundarna skulle komma fram till honom. Christer hade ett fotostativ i handen och med det så slog han efter tiken. Tiken gick inte fram, men det gjorde däremot hanhunden som hade kommit dit eftersom tiken skällde. När hanhunden kommit fram till Christer så fick han en spark av honom. Eva sprang dit och undrade vad Christer sysslade med. Han hade då vänt sig mot henne och skrikit "Ska jag slå dig också?" samtidigt som han höjde fotostativet mot henne. Hon blev mycket rädd och skrek och började springa hemåt. Christer A följde efter henne i cirka 200 meter men följde inte med ända fram till tomten utan stannade ute vid en allmänning som ligger där. Evas fästman hade hört hennes rop och kom ut och skrek till Christer och frågade vad den höll på med. Hanhunden som hade blivit sparkad av Christer togs in och undersöktes och körde sedan till Bagarmossens djursjukhus där han blev undersökt av veterinär och fick ligga kvar där under natten. Hunden är en avelshund och kan nu på grund av skadan inte användas till detta. Den är också en utställningshund och väger cirka 2 kilo. Den har aldrig visat aggressivitet mot någon tidigare. Angående ersättningsanspråk så kommer de att besvaras senare. Hunden är alltså en utställningshund som efter det här kan bli folkrädd och vara förstörd för all framtid angående avel och utställning. Dessutom måste Eva stanna hemma med hunden i 3 veckor framåt för att se om den kommer att tillfriskna eller inte. Kostnader för veterinärbesök samt taxiresor i samband med det här djurplågeriet, det har betalats av Christer A's föräldrar. Tisdagen den 21 maj hade Eva gått till Christer A's föräldrar för att prata med Christer A. När hon kom dit hade Christer A stått inne på tomten och innan hon hunnit säga någonting till honom så hade han sagt: "Jag skiter i din jävla hund", samtidigt som han gick till attack emot henne. Han har också pekat på föräldrarnas hundar och sagt att så här ska hundar stå, det vill säga fastbundna. Hon hade frågat Christer om han tänkte slå henne och vad han svarade kommer hon inte ihåg. Hon blev mycket rädd för honom och sprang därför hem till sig och låste in sig. Så vitt Eva kunde se så var inte Christer A onykter vid något av dessa tillfällen. Uppläst, genomförda anteckningar och godkänt, Håkan Hansson. Den 28 maj förhör Håkan Elin E. Elin E är 14 år gammal och hörd upplysningsvis. Under samtalet var hennes pappa Leif E med. Sak, djurplågeri, olaga hot. Elin hade sett hur en man kommit gående på ängen, stannat till, fortsatt och sen stannat igen. Evas hundar hade då sprungit fram mot honom. Elin såg aldrig att han sparkade mot någon av dem. Eva hade kommit ut på ängen och sagt någonting till mannen som lyft en arm mot henne. I handen hade han ett stativ eller liknande. Eva hade då sprungit tillbaka in på tomten. Vad Elin kom ihåg hade mannen aldrig förföljt Eva ute på ängen utan bara vänt och gått därifrån. Uppläst, genomförda anteckningar och godkänt, Håkan Hansson. Plotten tätnar. Håkan Hansson ser ut att kunna lösa det här brottet. Den 28 maj förhör han då målaren Leif E. Anställning, eget företag i hemmet. Han bor på Myringsvägen i Huddinge. Anledning till förhöret, djurplågeri, olaga hot, 19 maj 85. Leif såg aldrig när hunden blev sparkad eller när hans fest med Eva blev hotad. Han hade hört att hans dotter Elin hade ropat någonting och därför gått ut. Eva och dottern fanns då på tomten och ute på ängen såg han en man som gick i riktning från dem. Eftersom fästmön och dottern verkade uppskärade skrek han åt mannen och frågade vad denna hade där att göra samt att han skulle försvinna, vilket han också gjorde. Uppläst, genom anteckningar och godkänt. Den 24 maj fortsätter Håkan Hanssons utredning när han söker upp Werner A som var yrke pensionär. Han är alltså lite mer än 63 år gammal vid det här tillfället, Werner. Anledning till förhöret, fader till det misstänkta, hörd upplysningsvis. Werner bor granne med Eva W. Uppgav att hennes hundar 5-6 papillons ibland brukar komma in på hans tomt och skälla. Werner har själv hundar. Dessa bryr sig inte mycket om Evas hundar. Werner har heller inte haft något större obehag av dem eftersom de är så små och inte kan göra någon skada. Möjligen kan det vara lite onödigt att de låter dem springa lösa. Enda förklaringen till att sonen Christer reagerade så häftigt måste enligt Werner vara att Christer hade retat sig på att hundarna springer lösa. Han kan även ha retat sig på att de ibland kommer in på föräldrarnas tomt och skäller. Christer anser att hundar ska hållas kopplade eller inom hägn. Uppläst, genom förra anteckningar och godkänt. Nu är Håkan Hansson redo att ta sig an Christer A. Och det gör han den 24 maj 1985 klockan 12.50. Christer A är underrättad om misstanke för djurplågeri och olaga hot. Advokat önskas och Christer utser en sådan själv. Berättelse. Christer A förnekar brotten. Den 19 maj hade Christer varit hem till sina föräldrar som har ett fritidshus på Vedahöjden 13. Christer har en båt liggande där som han skulle dit och jobba med. På eftermiddagen tänkte han gå ner till en sjö som ligger i närheten för att fotografera. Från föräldrarnas tomt och ner till sjön går en stig över en allmänning. När Christer hade kommit en bit in på stigen hade han fått en sten i skon. Han hade böjt sig ner för att ta ur stenen och det var då en av grannens hundar kom fram emot honom och började skälla. Den hunden stannade en bit ifrån honom och en annan likadan hund hade då kommit fram emot Christer springande emot honom. Christer hade satt upp foten och som han säger citat tofflat till den. Det var ingen hård spark utan snarare en fösning. Christer hade aldrig slagit emot någon av hundarna med kamerastativet. Hundarnas ägarinna, en kvinna som bor granne med föräldrarna, och som Christer träffat en gång tidigare dagen före hade då kommit springande emot honom. Hon hade skrikit en massa okvädningsord emot honom. Christer, som var irriterad på hundarna, blev arg på henne och sa åt henne att hon skulle hålla reda på sina hundar och inte låta dem springa lösa utan att vara kopplade. Christer och kvinnan stod en bit ifrån varandra och skällde på varandra. Christer hade fotoväskan på axeln och kamerastativet i ena handen. Han hotade henne aldrig med stativet. Det enda han gjorde var att han skällde tillbaka på henne för att hon skällde på honom. Diskussionen blev mycket kort och när de hade sagt vad de ville ha sagt så hade kvinnan samlat ihop sina hundar och Christer hade börjat gå ner mot sjön. Han hade aldrig följt efter henne till hennes tomt. Måndagen den 20 maj och inte tisdagen den 21 som det står i anmälan hade Christer träffat kvinnan igen. Christer höll tillsammans med sin bror och sin far på att göra ordning båten som skulle köras ner till sjön. De hade fullt upp att göra med detta och Christer tycktes inte ha tid att prata med kvinnan när hon kom dit. Kvinnan hade sagt någonting om att han var psykopat, att han inte var riktigt klok som sparkade hundar och att hon hade polisanmält honom. Christer blev trött på henne och bad därför henne att dra åt helvete. Han uppgav att han sa det möjligen ovänligt men inte menat som hotfullt från hans sida. Sen hade kvinnan gått därifrån. Enligt Christer så håller kvinnans hundar ofta på och skäller och för oväsen. Det gör inte så mycket tycker Christer så länge de håller sig på hennes tomt. Problemet blir då de kommer in på familjen As tomt eller ut på allmänningen. På As tomt har de varit in vid ett flertal tillfällen och bland annat förorenat och det är en sak som Christer har retat sig mycket på. Och likaså hans moder. Uppläst genom förda anteckningar och godkänt, Håkan Hansson. Det finns i det här förundersökningsprotokollet ett personblad som är skrivet 23 maj 1985 avseende Christer A. Där står att han tillhör Matteus församling, att han är född den 9 juni 52. Det står inte vilket kön han har, ingen ruta ikryssad, men hans civilstånd är ogift. Det står att han är misstänkt för olaga hot. Det står också att han har 9-årig grundskola och 3-årig gymnasium naturvetenskaplig. Att han saknar för närvarande anställning. Att han har jobbat 1982 till oktober 1984 som tunneltågförare på Storstockholms lokaltrafik. Det ska vi även tillfoga att Werner också har jobbat som tågförare. Det står också en till anställning 1972-1980 Postverket Stockholm Ban. Nettoförmögenhet 600 000 kronor, skulder 250 000 kronor borde rimligtvis vara då ett bostadslån på Hälsingegatan 19. Nu är den här utredningen klar och tingsrätten i handen kan avge en dom. Och det gör de den 28 oktober 1985. Målsägande Eva W, tilltalad Christer A, försvaras av Reine Nelson och åklagare Björn Lindqvist från Handens åklagardistrikt. Domen avser djurplågeri enligt 16 kapitel 13 paragrafen brottsbalken. Påföljden blir 25 dagsböter och 80 kronor. Det är alltså 2000 kronor. Följande åtal ogillas. Åtalet för olaga hot 1985-05-19. Skadestånd beslut i övriga frågor. 1. Christer A ska utge skadestånd till Eva med 750 kronor. 2. Reine Nelson tillerkänns av allmänna medel ersättning med 1120 kronor för arbete. 3. Av försvarkostnaden ska Christer A till Statsverket återbetala 800 kronor. Medan resterande del samt vad som har betalats av allmänna medel för muntlig bevisning ska stanna på Statsverket. Så jag förstår fick Christer betala alltså 3870 kronor totalt för sitt övergrepp på den lilla hunden. Yrkanden. Åklagaren har yrkat ansvar på Christer A enligt följande. Djurplågeri och olaga hot. Christer A har den 19 maj 1985 vid fastigheten Vedahöjden 15 i Västerhaninge otillbörligen utsatt en papillonhund för lidande genom att tilldela hunden en spark. Varigenom smärta för djuret har uppkommit. Då hundens ägare Eva W. har ifrågasatt Christers handlande har den hotat Eva med brottslig gärning genom att lyfta ett kamerastativ mot henne samtidigt som han har hotat att slå henne. Hotet har varit ägnat att hos Eva framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Eva W. har i anslutning till åtalet yrkat förpliktande för Christer A. att ersätta henne med 1500 kronor för reskostnader föranledda av att hon tvingades vårda hunden under 3 veckors tid och därför tvingats företa taxiresor för tidsvinnande för att göra nödvändiga inköp. Hon har även anlitat och ersatt grannar för sådana inköp. De sammanlagda reskostnaderna under perioden uppgår till det yrkade beloppet. Domskäl. Christer A. har förnekat olaga hot. Han har vidare bestritt ansvar för djurplågeri under anförande att han inte hade sparkat utan endast föst undan hunden med foten. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat ett veterinärintyg, se domsbilaga 1, samt anvisningar för behandling av hunden, se domsbilaga 2. Målsägande förhör har hållits med Eva W. varvid hon uppgivit bland annat följande. Hon hade 5 utställningshundar av papillonras. När hon var ute på tomten den aktuella dagen såg hon en man komma gående ut efter tomtgränsen. En av hundarna, Ida, började skälla. Det lockade ut de andra hundarna. En av dem, Emil, sprang fram mot Christer A. Hon minns inte, men det är möjligt att hunden skällde. I vart fall viftade den på svansen, vilket visade att den inte var aggressiv. Christer A. sparkade till hunden så att den flög upp i luften och tjöt. Eva såg detta på ett avstånd av något 10-tal meter. Hon sprang fram till mannen och frågade, vad i helvete? Han svarade, akta dig din jävel så att jag inte tar dig också. Och, ska jag slå ihjäl dig också? Han höjde också ett kamerastativ mot henne och började jaga henne nästan 200 meter. Hon blev, citat, dörädd, slutcitat, och skrek. Hennes 14-åriga dotter var ute på gården men hon såg nog inte vad som hände. Hon tror inte att Christer, som hon inte hade träffat tidigare, kunde ha känt sig hotad av den lilla hunden. Det är en utställningshund och sådana hugger inte. Efter vad som hänt transporterar hon hunden till djursjukhuset i Bagarmossen, ser veterinärintyget. På grund av det inträffade har hon numera flyttat från området. Och det är ju faktiskt anmärkningsvärt. Hon har flyttat ifrån området för att hon var så rädd för Christer. Domskälet fortsätter. Närmare hörd över åtalet har Christer uppgivit. Kolon. Han var på besök hos sina föräldrar som har ett fritidshus i området. Han var nu på väg till en närbelägen sjö för att fotografera och följde en stig över en allmänning. Han kom då att gå förbi Evas tomt. Han stannade till för att ta ut en sten ur skon. När han höll på att knyta skon kom en hund springande och skällande mot honom. Den stannade bit ifrån honom men det kom ytterligare ett par hundar springande mot honom. En av dessa sprang på honom och skällde. För att stoppa hunden satte han upp bredsidan av foten mot hunden så att hunden studsade tillbaka. Någon spark var det inte fråga om. När Eva kom fram mot honom sa han åt henne att hålla reda på hundarna. Han hade sagt åt henne det tidigare och var irriterad på henne och hennes hundar. De grälade, men han hotade henne inte vare sig med ord eller kamerastativ. Han jagade henne inte heller. Tingsrätten gör följande bedömning. Christer och Evas berättelser går isär på de punkter som avses med åtalet. Av deras berättelser och uppträdande inför tingsrätten framgår att en konfrontation av något slag som uppenbarligen har ägt rum mellan dem har upprört starka känslor hos de båda. Dessa känslor kan ha påverkat deras respektive upplevelser av situationen och därmed färgat deras uppgifter. Ingen av dem har gjort ett så trovärdigt intryck att enbart den enes eller den andres berättelse kan läggas till grund för ett säkert avgörande i målet. Därav följer att enbart Evas uppgifter inte ger tillräckligt stöd för åtalet. För en fällande dom fordras att hennes uppgifter vinner stöd av andra omständigheter. När det gäller åtalet för djurplågeri ger det av åklagaren åberopade veterinärsintyget sådant stöd åt Evas uppgift om att Christer har tilldelat hunden en spark. Christer A's uppgift att den skada som påvisades vid veterinärundersökningen en kraftigt ökad smärtreaktion vid böjning av nacken neråt skulle ha orsakats av att hunden endast hade sprungit mot Christers fot. Den uppgiften är däremot så osannolik att den kan lämnas utan avseende. På grund av det anförda är det styrkt att Christer A har tilldelat hunden en spark med smärta för hunden som följd. Han har därigenom otillbörligen utsatt hunden för lidande och har därför gjort sig skyldig till djurplågeri. När det däremot gäller åtalet för olaga hot saknas motsvarande stöd för den enes eller den andres version av vad som hände. Som ovan konstateras är enbart Evas egna uppgifter inte tillräckliga för en fällande dom mot Christer A's förnekande. Det är därför inte tillförlitligen styrkt att Christer A skulle hotat henne på det sätt åklagaren har påstått. Åtalet för olaga hot ska därför lämnas utan bifall. Påföljdsfrågan. Tingsrätten har funnit att Christer har gjort sig skyldig till djurplågeri. För detta ska han ådömas böter. Vid bestämman av antalet dagsböter beaktar tingsrätten att Christer kan ha känt sig provocerad och att han så vitt framkommit inte tillfogat hunden någon allvarligare skada. Skadeståndsfrågan. Evas skadeståndsyrkande får anses utgöra sådan kostnad till följd av sakskada som regleras i 5 kapitlet 7 paragrafen skadeståndslagen. Vid angiven utgång i ansvarsfrågan är Christer A skyldig att ersätta Eva för sådan skada. Han har inte vitsordat något belopp som skäligt. Annan utredning än Evas egen beräkning av havda kostnader föreligger inte i målet. I en avsaknad av sådan närmare utredning om storleken av kostnader får Eva anses skäligen tillgodosett med hälften av vad hon har yrkat, alltså 750 kronor. Övrigt. Eftersom Christer har fällts till ansvar för djurplågeri är han enligt 31 kapitlet 1 paragrafen rättegångsbalken skyldig att ersätta staten för kostnader för försvaren. Med hänsyn till att Christer har frikänt så vitt avser åtalet för olaga hot finner tingsrätten skäligt jämkans återbetalningsskyldighet på så sätt som framgår av domslutet. Och det var alltså hela historien om djurmisshandeln som vi visste så lite om 2016. Och jag ville ta upp den till fullo eftersom det säger en del om hur Christer tänker. Christer kommer bli fälld för ett annat brott senare. Och det i ljuset av den här djurmisshandeln är också ett viktigt tecken på hur Christer kan reagera. Christer fortsätter vara aktiv i Akademiska pistolklubben. 1985 har pistolklubben 28 medlemmar. Det är en minskning med 4 medlemmar sedan 1984. Men tiderna ska snart vända för Akademiska pistolklubben. Christer A sitter i styrelsen och han deltar på alla styrelsemöten under 85. Och det här året, 1985, vinner Christer klubbmästerskapen igen precis som han gjorde 4 år tidigare. Han är nu en erkänt skicklig skytt. Kanske den bästa i hela klubben. Men han har alltså inget jobb. Och en anledning till att Christer inte har något jobb är att det är 1985 och börsen går strålande. Under 1985 stiger generalindex med 37,1%. Men vi har redan konstaterat att Christer inte är den här totalt människohatande individen som inte vill gå ut överhuvudtaget eller träffa folk. För han har haft det här jobbet på SL, han är aktiv i storklubben och på höstterminen 1985 ansöker han till Stockholms universitet igen. Han vill gå en grundkurs i historia, men han slutför aldrig kursen. Det finns en märklig sak med 1985 och Christers deklaration. Han skickar in en deklaration för taxeringsåret 86, vilket avser inkomståret 85. Inkomst av tjänst är 0. Inkomst av kapital är 0. Och hans skattepliktiga förmögenhet är 722 543 kronor. Hans förmögenhet har alltså ökat, förmodligen för att börsen har stigit så kraftigt. Och det är ju möjligt att han inte haft någon jobb, så han har ingen inkomst av tjänst. Han kanske inte gjorde några aktieaffärer under 1985. Utan han bara sitter och tittar på hans aktiegrupp. Användaren Hellbastard säger på Flashback, citat. Men någonting som jag tidigare tyckte har varit konstigt är att Christer trots allt hade minst 2 anställningar under första halvan av 80-talet. Avsikten var väl att leva på aktierna och indirekt travvinsten. Och man får ju inte direkt intrycket av att Christer såg arbetslivet som socialt eller intellektuellt berikande. Så varför jobbade han då alls? Var det för att ha någon sorts ekonomisk backup? Men han verkar inte heller vara killen som planerar för framtiden. Eller gick börsklippandet så dåligt att det bara var tack vare riktiga jobb som förmögenheten höll sig på relativt konstant nivå. Och när vi i nästa avsnitt kommer in på 1986 så kommer vi få anledning att tvivla på att det var aktieomsättningsskatten som ruinerade Christer. Men det ska vi prata en hel del om. Men det ser onekligen ut som att Christer har det ganska bra då, förutom att han blir fälld för djurplågeri under 85. Han verkar inte lida någon ekonomisk nöd. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och like oss där och prata om podden med mig, Tobias och andra lyssnare. Vill ni prata och bolla Palmemordsdetaljer så hinner vi tyvärr inte göra det. Men det finns massor av kloka människor på Flashback och på de två stora grupperna på Facebook. Studio Palmemordet och Palmerummet, som där är bra ställen att prata Palmemordsdetaljer. Jag finns på Twitter och Instagram. Där kan ni följa alla mina projekt och alla mina poddar. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner. Om ni gillar mordgåtor så gillar ni säkert min nya podd Olösta mord, som finns där poddar finns, förutom på iTunes/podcaster/Apple just nu. Men det är avsiktligt. I Olösta mord tar jag bara upp olösta mord och försvinnanden. Det är bara mysterier, podden ställer frågor och lämnar aldrig några svar. Juan Esposito, du får inte lyssna på den podden, för du kommer att snöa in dig stenhårt. Jag vill tacka alla som sponsrar Palmemordet på Patreon och på Swish. Tack för det. Tack till Lukas för musiken. Tack till alla duktiga människor i Christer A-tråden på Flashback. Tack till expertgruppen. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strutiga. Vi ska ut och röva.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.